Med den signaturen så hälsar jag dig välkommen till oktober månads 70+. Programmet kommer idag att handla om minnessjukdomar. Minnessjukdomar är ju ett paraplybegrepp för ett flertal olika sjukdomar. Och exakt vad det rör sig om kommer vi in på lite senare. Tanken är att vi ska undersöka ämnet ifrån två håll. Vi ska titta på sjukdomarna ur ett anhörigperspektiv, för även anhöriga drabbas i allra högsta grad av minnessjukdomar. Om det pratar vi med Fia Hagelberg från Demensföreningen. Men vi ska också prata om själva sjukdomarna. Till min hjälp har jag Christian Andersson. Han är läkare specialiserad på geriatrik och jobbar på OHS minnesmottagning. Vad beror de på? Vad kan man förvänta sig när man uppsöker vård för en minnessjukdom? Och vilka läkemedel finns? Men för det första ska vi reda ut begreppen, för det är inte helt enkelt i det här sammanhanget.
Man använder ju termerna demenssjukdom och minnessjukdom lite överlappande. Det finns liksom ett flertal sjukdomar som kan påverka minnet och som på sikt leder fram till stadiet demens. Det vill säga, demens är alltså inte en enskild sjukdom, utan det är ett tillstånd som man så att säga hamnar i när man har haft någon av de olika demenssjukdomarna eller så att säga minnessjukdomarna, och de har hunnit gå vidare ett tag. Demens är när man inte klarar av sin egen vardag utan andra personers hjälp på grund av sina minnesproblem, helt enkelt. Och då finns det då ett flertal sjukdomar som kan leda till det. Den vanligaste minnessjukdomen eller demenssjukdomen, om man så vill säga, heter Alzheimers sjukdom. Den näst vanligaste heter vaskulär demens. Det är alltså minnesproblem eller en minnessjukdom som orsakas av cirkulationsstörningar i hjärnan. Antingen ett flertal små infarkter eller sen en nedsättning i de små blodkärlens cirkulation, så kallade småkärlssjuka. Sen finns det också en sjukdom som heter Lewy-body-demens som innehåller lite drag av Parkinsons sjukdom med styvhetsdelet och också minnesproblem. Och sen har vi Parkinsons sjukdom som kan ge också minnesproblem, en speciell form av demens. Och sen har vi en sjukdomsgrupp som heter frontotemporal demens där det finns ett flertal olika undergrupper också. Det är väl de vanligaste sjukdomarna, kan man säga.
Mm, men det är ju ändå en hel del sjukdomar att hålla koll på då. Kan man säga någonting om hur många som drabbas om vi då använder ett paraplybegreppet demenssjukdomar till exempel?
Ja. Ja, man kan väl säga så här att procentuellt sett så är det ungefär så att i åldersgruppen under 65 år så där är det cirka kanske 1% eller mindre än 1% av den populationen som har någon av de här sjukdomarna. Går man sen upp till åldersgruppen över 85, så då beror det lite på vilka data man tittar på, men säg nu allt mellan 25% och 50% av 85-plussarna så har någon form av minnessjukdom enligt olika statistiker. På Åland idag så vi håller på att ta fram statistik på det just nu, men så här, åtminstone i våra datasystem så har vi väl en cirka 350 personer med en diagnos på någon form av demenssjukdom. Men det kan finnas ett visst mörkertal där också, så siffran kan eventuellt vara lite högre.
Ja, som vi hör så är de här sjukdomarna ganska vanliga. Allt mellan 25% och 50% av människor i åldrarna 85 plus har någon form av minnessjukdom. Och man arbetar just nu med statistik för Åland, men ungefär 350 personer på Åland har någon form av demenssjukdom. Vi kan alltså konstatera att det är många som drabbas, men vad beror det på?
Det här är ju olika, sjukdomarna är ju olika, kan man säga. De har olika grunder. Vissa av sjukdomarna så är det väl lite oklart. Men om vi tar Alzheimers sjukdom som är ju den största och viktigaste sjukdomen, så det där, ja, vad ska vi säga? Det är ju en sjukdom som antagligen har många olika orsaker, och man vet ännu inte allt om liksom vad som kan orsaka den. Det är en samverkan av i någon mån ärftliga faktorer, men de ska inte överbetonas. Det är sällan en jättegrej vid Alzheimer. Och sen kan det finnas olika miljöfaktorer som eventuellt kan spela in. Det finns mycket spekulationer men det finns ingen riktigt konsensus ännu forskningsmässigt exakt. Sen vet vi också att de riskfaktorer som finns för hjärt-kärlsjukdom, speciellt högt blodtryck i medelåldern, är också en riskfaktor för Alzheimers sjukdom. Och riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är alltså högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes, rökning, stort alkoholbruk. De är också alla riskfaktorer för de olika formerna av vaskulär demens. Sen vad gäller den frontotemporala demensen, så kan de ärftliga faktorerna vara lite viktigare. Och vi lever både demens och Parkinson-demens, så är det oklart.
Okej, så om jag får gissa då, om vi ska prata om att förebygga, så kommer du att säga träning och kost som en del i alla fall?
Ja, absolut. Det finns ett ganska stort intressant finskt projekt som heter Finger, eller Finger, det står för Finnish Geriatric eller någonting i den där stilen, som en sorts interventionspaket där man betonar just kontroll av riskfaktorer. Alltså ha koll på alla de här hjärt-kärlriskfaktorerna som jag nyss nämnde. Och sen då kost, där finns det en del data som talar för att så kallad medelhavskost kan ha en viss skyddande effekt. Koststudier är dock väldigt svåra att göra, så det är svårt att göra väldigt bra koststudier, men det finns en del, så att säga, vetenskaplig evidens, alltså bevisning för att så kallad medelhavskost kan ha dels en förebyggande effekt och dels kanske en viss lindrande effekt. Medelhavskost är ju då också ett ganska vitt begrepp där det finns olika varianter, men huvudsakligen så det som brukar ingå i medelhavskost är väl just att man använder väldigt lite härdade fetter, man använder mera oljor, det är ganska grönsaksrikt, mycket frukter, bär, nötter, inte så hemskt mycket rött kött, den typen av kost. Sen motion, att röra på sig är också en bra sak som du var inne på, och sen också att ha en, ska jag säga, lagom stimulans för hjärnan, att delta i trevliga aktiviteter eller göra saker man tycker är roligt, det är också viktigt för hjärnhälsan.
Att göra roliga saker är viktigt för hjärnhälsan, och kost, motion och genetik spelar också in. Vi ska lämna Christian Andersson för en stund och prata lite om det här programmets andra perspektiv på minnessjukdomar, anhörigperspektivet. En av aktörerna på Åland som arbetar med just detta är Demensföreningen. De erbjuder stödgruppsverksamhet för anhöriga. Man kan låna litteratur för att lära sig mer om demenssjukdomar, och de ordnar föreläsningar på ämnet för att i allmänhet öka kunskapen kring de här sjukdomarna. Kunskaperna är också någonting som har blivit bättre. Det säger Fia Hagelberg. Hon är verksamhetsledare. Man pratar mer om demenssjukdomar, och det är inte lika skambelagt som det var förr. Och det är bra att vara öppen om problemen kring demens för att öka förståelsen, säger hon. Men vilka är egentligen de vanligaste frågorna som Demensföreningen får när folk söker upp dem?
Ja, det beror på med vilka frågor de har. Om de söker upp oss för att de vill veta mer och lära sig mer, så erbjuder vi dem att få låna litteratur. Vi kan hänvisa till sidor på nätet som kan vara bra att läsa. Och jag informerar med det som jag kan informera om, så, beroende på vad de frågar efter då. Och sen kan jag också hänvisa till instanser om det handlar om att det är sjukdomar och ens anhöriga mår dåligt, och att om de behöver uppsöka sjukvård igen då för att få hjälp där, eller om det är något hjälpmedel som de behöver, eller om det kan vara något som gör livet lättare i vardagen, så kan man ge tips och råd om sådana saker. Och sen ger vi ju också information att vi har de här anhöriggrupperna om den här personen som söker upp mig säger att det känns jobbigt, man är ensam, man har ingen att prata med och man skulle vilja liksom träffa fler, och då är det ju, då informerar jag om anhöriggruppen och bjuder in dem till en anhöriggrupp. Ibland finns det inte lediga platser så här direkt och då kan man ibland få vänta lite, men då försöker jag ju ordna upp om det finns mer behov att vi får ordna upp en till anhöriggrupp nu. Som nu har vi 2 stycken och blir det fler som vill ha den formen så då får jag ju ordna en tredje anhöriggrupp helt enkelt. Men då kanske den blir lite mindre i början. Men det gör ju ingenting. Mm. Det ska inte vara fler, så många fler än 8 personer. Det är lagom med 6-8 personer.
Men vad skulle du säga är det vanligaste att folk frågar först eller söker hjälp med?
Många gånger har folk frågat hur ska man orka? Hur ska jag orka det här? Hur ska jag orka se min anhöriga bli förändrad och bli sämre? Vad ska jag göra? Hur ska jag stå ut? Och det man kan svara på det är att vara i stunden här och nu. Att inte försöka titta så mycket framåt utan försöka ta tillvara det som är bra. De förmågor som finns kvar här och nu. Och försöka uppmuntra den livskvaliteten som finns idag. Och sen många frågar också om aktiviteter. Vad ska vi göra för aktiviteter? Vad kan man göra så att dagarna blir innehållsrika? Och det är ju, man kan promenera, man kan försöka aktivera med att fortsätta göra det de har gjort. Har de hjälpt till hemma så gärna uppmuntra till att fortsätta vara med i hushållsarbetet. Vill de vara ute och hugga ved, att de får gå ut och göra det fast det kan finnas risk att man gör sig illa. Men man kan ju inte sluta leva bara för att man får en demenssjukdom. Att, tycker man om att vara ute i trädgården så ska man ju uppmuntra det att vi går ut i trädgården. Fast de kanske behöver få hjälp att komma ut. De kanske inte kan vara ensamma längre. Det är ju när man bor hemma då. Men sen efterfrågas det väldigt mycket när den anhöriga har kommit in på ett boende. Vad händer med aktiviteterna då? Det upplevs ibland som att det är för lite aktiviteter under dagen. Att människor blir lite sittande då. Och det anhöriga vill gärna att ens anhöriga ska få ett innehåll i dagen. Så att det blir livsberikande. Att man känner att man lever och har det bra fast man har den här sjukdomen.
Fia Hagelberg från Demensföreningen. Som anhörig kan det vara en väldigt jobbig sits att hamna i. Det finns många vanliga fallgropar. Det är till exempel lätt att man kör slut på sig själv. Det är också lätt att bli frustrerad och irriterad på varandra.
Det som jag har läst och det som jag också har hört är ju, det är lätt att fråga, men minns du inte? Och det kan man försöka undvika, för det är just det som är problematiken, att man inte minns. Och då kan man istället försöka prata om någonting som, där det finns minnen kvar, om till exempel husdjur eller förr i tiden. Det blir ju ofta att man har lättare att komma ihåg saker som är förr i tiden. Att man inte envist försöker få den här insjuknade att minnas något som den faktiskt inte riktigt minns, för då blir förvirringen ännu större och så kan man bli irriterade på varandra och tycka att det är jobbigt. Och det som anhöriga ibland säger och som de kan känna skam över, det är ju att man blir irriterad på sin partner. Att det känns svårt om man får dåligt samvete efteråt, att man blir irriterad för att inte den här kognitiva förmågan finns kvar i samma utsträckning. Och då är det lätt att bli upprörd, ledsen, frustrerad. Och sen får man dåligt samvete efteråt. Och då är mitt råd, som jag har sagt, att det är bättre att andas, gå undan, vänta lite. Försöka att liksom stilla sig innan man reagerar. Och de som sitter i anhöriggrupp, så får man ju, där får man ju säga, lätta på trycket och säga hur irriterad man har varit och att det har känts jobbigt. Och det är ju bättre att försöka, om det går, spara sig till sådana tillfällen där man får lätta på trycket. För att det leder ju oftast ingenstans att börja träta med en människa som är...
Ja, som inte minns helt
enkelt. Som är... Det här är ju en sjukdom vi pratar om, det är ju inte ett normalt åldrande. Det är ju människan som blir förändrad på grund av en sjukdom. Inte för att den själv ville bli förändrad eller aggressiv eller förvirrad. Det är ju...
Men jag tänker också, är det vanligt att man blir liksom överarbetad som anhörig? Eller finns det några andra fallgropar som man kan gå i?
Jo, ja, överarbetad är väl det vanligaste man blir. Så länge den anhöriga bor hemma innan den har flyttat till ett boende. Och det som många har sagt och som vi har sett och som forskning visar, det är ju att människor tar hand om sina anhöriga för länge själva innan de tar emot hjälp. Och det är många som säger i efterhand att varför tog jag inte emot hjälp tidigare? Det var ju så jobbigt att jag orkade ju inte och ändå fortsatte jag.
Hur ska man tänka då? För jag tänker det måste ju vara svårt att släppa taget ändå.
Absolut. Så det jag kan hjälpa till med att stödja, det är ju att ta kontakt med kommunen och säga att jag vill ha avlastning, jag behöver avlastning tidigare. Att man får avlastning tidigare, för det är ju där det börjar med avlastning och dagverksamhet. Och sen blir det ju boende. Och till sist då institution på boende. Så att man behöver ta hjälp av kommunen tidigare. Att man får avlastning så att man får fortsätta göra egna saker på egen hand. Och hinna vila sig. Och då behöver man ju ha någon som tar hand om sina anhöriga då. Och hur det passar, det är ju individuellt från fall till fall. Antingen det kan passa bra att de är på dagverksamhet och en del vill inte åka på dagverksamhet, och då får man ju prata med sin kommun att kan man ordna det på något annat sätt, kan man få hemtjänst i hemmet under några timmar. Så det behöver ju kommas på individuella lösningar för varje individ, att det är ju inte ett system fungerar ju inte för alla helt synonymt. Och där tycker vi och även anhöriga som jag pratar med att det borde finnas något som heter demenskoordinator här på Åland. Det har skrivits som demenskoordinator i de här riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som landskapsregeringen gav ut 2012. Att man förordade att det skulle komma att de samtliga som har diagnostiserats med en demenssjukdom, så får man en utsedd demenskoordinator, ansvarsperson för sin demensvård.
Som ska hjälpa till att avlasta då, eller?
Nej.
Med det administrativa?
Ja, liksom. Med det administrativa och koordinera och samverka med kommunen. Hur ska vi utforma vården bäst för den här personen och den anhöriga? Och det finns inte idag, fortfarande inte. Och det skulle vi jättegärna vilja att det skulle kunna finnas. I alla fall en på Åland, men i och med KSD, om det förverkligas så gärna att det skulle kunna bli 4 stycken i varje kommun.
Mm. Men sammanfattningsvis då, kan det vara bra att ha i bakhuvudet att man kanske ber om hjälp tidigare än vad man tror?
Mm. Absolut. Och det har de som jobbar ute på dagverksamheterna också sagt, att när de insjuknade kommer till de här dagverksamheterna så kommer de ofta så sent att de ska ha större rehabiliterande nytta av att ha kommit tidigare skede. Att man kan ta till sig de dagliga aktiviteterna på ett bättre sätt om man är i ett litet bättre skick. För sen om man kommer för sent in på dagverksamhet så blir det ofta att man kommer lite för sent in på den här ESB-boendeformen också då. Att man ligger lite steget efter, att det ska vara bättre för människan att man får behålla de förmågorna man har om man får komma lite tidigare in och får hjälp. För ibland som anhörig så kan man ju också hjälpa sin insjuknade partner för mycket. Att man hjälper till för mycket hemma.
Ja, så att det förvärrar situationen egentligen?
Ja, att man inte behåller de förmågorna man har om man hjälper till för mycket. För man vill så gärna hjälpa till och man vill göra det bästa för sina anhöriga. Och då kan det vara bra att man får, att de insjuknade får vara på en dagverksamhet där man inte får lika mycket sån topphjälp, utan det är ju en större grupp som är där. Mm. Och så gör man aktiviteter tillsammans och man äter där tillsammans. Och då får den anhöriga avlastning, vila, egen tid som de så väl behöver.
Fia Hagelberg på Demensföreningen alltså. Med det så ska vi be oss tillbaka till läkaren Christian Andersson. För om man nu är lite äldre så är det kanske inte så konstigt att man ibland glömmer bort något namn. Det behöver ju inte betyda någonting. Men hur ska man veta det egentligen?
Ja, det är ju så. Alltså minne blir ju en aning påverkat med åren. Men man ska inte få minnesproblem som stör det dagliga livet. Så det är egentligen om man så att säga har lätta problem med namnminne, man inte kommer ihåg till exempel några gamla skriftskolekamraters namn eller någon man jobbar med för 30 år sedan. Det är inte så farligt, för namnminne blir lite svagare med åren. Däremot om man har svårt att riktigt komma ihåg namn på nära vänner eller nära anhöriga, då kan det vara ett problem med namnminne. Men ofta är det om det är flera olika saker. Om man börjar bli glömsk, liksom att man blir tvungen att upprepa sig mer eller man liksom frågar samma sak gång på gång. Man får svårare att uttrycka sig, man har svårare med orienteringen. Eller också om beteende förändras, det är ju förstås sånt mera som anhöriga ser ofta. Men liksom ju fler sådana där symptom, desto mer talar det för att det kan vara någon form av minnessjukdom. Och misstänker man att det finns en minnessjukdom så är det bra att göra en utredning. Därför att det finns ju många andra sjukdomar som kan ge minnesproblem också. Olika typer av, det kan vara vissa infektioner, det kan vara depressioner, det kan ju i sällsynta fall vara hjärntumörer och vissa andra saker som man ibland kan operera eller kurera. Vissa förändringar i ämnesomsättningen kan påverka hjärnans funktion också. Så att det gäller liksom att hitta de här andra sakerna som kan påverka hjärnan negativt och korrigera dem. För ibland så kan man tro att det handlar om Alzheimer när det egentligen kan vara någonting helt annat som man kan liksom bota eller åtminstone lindra bra på annat sätt. Så därför är egentligen det stora värdet att reda ut att göra den här sållningen av andra åkommor. Då får man det som en ganska bra helhetsgenomgång, därför man behöver titta ganska brett på kroppens olika system för att se hur de fungerar.
Men i allmänhet då, söker folk hjälp i tid?
Jag tycker att folk gör det. Jag har jobbat med minnesmottagning här på Åland sedan 2006. Och det är en stor skillnad nu mot då. Då var det ganska vanligt, då när jag började med det här, så var det ganska vanligt att folk hade väldigt uttalade symptom när de kom. Att det var liksom ganska... ofta egentligen ganska lätt att ställa diagnosen direkt på första besök. Man hade en ganska långt gången, till exempel Alzheimers sjukdom, som var väldigt tydlig. Idag kommer folk i betydligt tidigare fas, vilket är bra. Därför att det är bra att få en diagnos tidigt och som sagt göra den här uteslutningsdiagnostiken av andra åkommor. Så att folk är betydligt mer medvetna om att de här sjukdomarna finns, och de är också betydligt mer medvetna om att få dem utredda, och det är en bra sak.
I allmänhet så är alltså människor ganska bra på att faktiskt uppsöka vård i tid. Men om man nu känner att man glömmer lite för mycket och helt enkelt vill kolla upp det, vad kan man då förvänta sig när man kontaktar vården, och hur ska man gå tillväga?
Ja, det fungerar så här att ska man, om man funderar på sitt minne eller någon eller en anhörigsminne, så då fungerar det så här. Då ska man, det, i och med att minnesmottagningen relativt liten verksamhet så kan vi inte ta emot personer direkt utan remiss, utan det här så grundjobbet, det här att utesluta andra grejer behöver göras av någon annan, då i regel av primärvården, det ju brukar vara den naturliga instansen då man försöker boka en tid till, man bokar en tid till hälsocentralen och vi har ett program som för utredning av de här sakerna och där det ingår då lite frågor, det ingår blodprover som är ganska breda och det ingår också en datortomografi av hjärnan i de flesta fallen i det här. Så att, och hittar man ingenting konstigt där så brukar man skicka då till oss för minnestester och sen då, som görs av vår sköterska och sen då ett läkarbesök till mig eller någon kollega. Och där hos oss då så försöker vi då antingen så försöker vi bekräfta eller utesluta förekomsten av någon minnessjukdom, och skulle det vara så tokigt att det är någon av sjukdomarna så då försöker vi behandla med de medel som vi har.
Ja, du kom in lite på behandling där på slutet. Om vi tar Alzheimers då, som är den vanligaste, vad kan man göra åt det?
Tyvärr är det ju så att egentligen alla de här sjukdomarna, ingen av dem går ju att bota eller att stoppa. Och inte heller kanske i ordets egentliga mening bromsa, tyvärr. Det försiggår otroligt mycket forskning. Det finns jättemånga intressanta projekt som pågår. Jag utgår ju från att vi förr eller senare kommer att ha mycket effektivare mediciner än de vi har idag. Men att det vi har idag, så vi kan lindra symptomen så att man kan fungera bättre under en längre tid. Det vill säga man bibehåller funktionsförmågan en längre tid än vad man ska göra utan läkemedel. Det är liksom idealscenariot. De här läkemedlen som vi använder så är framförallt, det är egentligen, ja, vi har två läkemedelsgrupper då, och de kan användas framförallt vid Alzheimers sjukdom. De kan också användas vid vaskulär demens, de kan också användas vid Lewy-body-demens och Parkinson-demens. De är användbara liksom i de flesta av de här sjukdomsgrupperna. Vid frontotemporal demens däremot så har vi inte något data på att de här läkemedlen fungerar, tyvärr. Då prövar vi oss fram och ser liksom vilka av de här läkemedlen som personen skulle kunna ha nytta av och tål, och så kör vi på med det. Sen får man ju förstås information om sjukdomen och lite vad man kan förvänta sig. Vi informerar kring vilka hjälpinsatser som finns liksom i samhället och olika typer av stödinsatser. Sen följer vi då upp hos oss. I princip så länge man bor hemma så brukar vi träffas med jämna mellanrum.
Vi börjar närma oss programmets slut, men innan vi avslutar så vill jag passa på att tipsa om ett annat program som Ålands Radio gör. Det är en så kallad podcast, Minnespodden heter den, och den görs av Annika Rydberg som är Silvias syster och utbildad inom demensvård. I programmet samtalar hon med Lena Westergård kring demenssjukdomar och demensvård. Programmet ska göras i 10 avsnitt, varav 9 har kommit ut hittills. I programmet har det bland annat handlat om de 5 vanligaste minnessjukdomarna, psykiska och beteendemässiga symptom, flytt till demensboende, psykosocial miljö och intervjuer med anhöriga. Alla avsnitt kan du hitta på vår hemsida alandsradio.ax, och programmet sänds också i radio varannan tisdag klockan 12.05 med repris påföljande lördag klockan 12. Nästa gång programmet sänds i radio är den 15 oktober klockan 12.05. Jag som gjort denna månads 70 plus heter Axel Eriksson. Har ni några synpunkter eller kommentarer så får ni jättegärna höra av er till oss på Ålands Radio. Vi vill också gärna ha tips på vad just du vill höra i kommande avsnitt av 70 plus. Vi hörs nästa månad.